Ingemar Fager heter jag. Jag är en här. En medlem i den här församlingen. Och gott att få dela Guds ord med er idag. Vi har ju haft en predikoserie som har handlat om vem Gud är. Och det slog mig här att när jag förberedde predikan att det kommer att gå i samma spår. Lennart och Michaela och David har ju predikat om olika bilder utav Gud. Olika sätt att se på Gud och vem Gud är. Han möter oss på olika sätt. Och mina tankar har gått till hur ska vi förhålla oss i tider som de här som vi nu är inne i. Med tanke på det som händer i Ukraina. Hur tänker vi om Gud? För många år sedan så var jag med Anna-Lena och vi var handlade på ett stort varuhus. Och ni vet hur det är när man går in i ett varuhus. En man, han förlorar all energi och kvinnan får all energi. Och jag stod där och väntade vid några såna här klädstänger. Och så helt plötsligt så ser jag en kvinna som kommer och närmar sig mig. Hon har blicken fäst på mig väldigt distinkt. Och jag står där, hon kommer närmare och närmare och till slut så tar hon på min arm och jag rycker till och så säger hon: jag trodde du var en docka. Och då tänkte jag att är det så, ser jag så stel och själlös och hjärtlös ut? Och jag kommer att tänka på den händelsen idag när jag tänker, men vi är människor. Med kött och blod och med känslor och hjärtan och sinnen. Och vi känner saker. Och åtminstone jag tror jag delar det med er alla. Vi har berörts på djupet utav det som händer i Ukraina de här dagarna. Vi förfäras. Och det är både på ett intellektuellt plan. Alltså, var finns Gud i allt detta? Hur tänker vi om Gud? Varför griper han inte in? Det sysselsätter mig och det är ju en fråga som kristna i alla tider och människor i alla tider har tänkt. Om Gud är allsmäktig, varför griper han inte då in som vi tänker oss? Det ligger på det planet, intellektuella planet, men det ligger också på ett känslomässigt plan. Alltså, varför har Gud glömt oss? Varför är jag ensam i den här världen? Alla andra går det för, men inte för mig. Vi ska se, Herre var inte tyst, Herre dröj inte långt borta, står det i psalm 35. Och det finns ju många sådana här psalmer, alltså Bibeln värjer inte för de känslorna. I psalm 44 står det: vakna, varför sover du, Herre? Res dig, stöt inte bort oss för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och plåga? Vi har sjunkit ner i gruset. Vi ligger tryckta mot marken. Grip in, kom till vår hjälp. Befria oss, du som är god. Och jag tycker det finns en... Det är gott att tänka så att Bibeln liksom inte röjt undan de där frågorna. De finns i Bibeln. Tänk på Jobs bok till exempel. Som ju tar upp det här. Men det är en bok i Bibeln som jag tycker ändå ger oss någon slags hållning i de här frågorna, det är ju Uppenbarelseboken. Och det är den vi ska titta lite på idag. Den ger oss tröst. Den ger oss förmaning. Och den ger oss hopp. Den ger oss läkedom, vägledning och framtidstro. Och den ger oss en slags hållning, även om vi inte får alla de svar vi egentligen skulle önska, så ger den oss ett sätt att förhålla oss till det som sker. Det här hittade man på en graffiti 1945 på en källarvåning i Köln i Tyskland. Jag tror på solen även när det inte skiner. Jag tror på kärleken även när jag är ensam. Jag tror på Gud även när han är tyst. Det är en bekännelse som på något sätt griper tag i ett hopp bortom allt detta vi ser. Allt mörker, allt lidande. Anima amin betyder jag tror på hebreiska. Jag tror. Och tron är ju det som hjälper oss att se det vi egentligen inte kan se. Vi ser med hjärtat, vi ser längre. Och jag måste bekänna att ibland så kan man känna att man skulle vilja ha ett annat svar än ett hjälplöst barn i en krubba. Eller en man som är på väg mot lidande och död, som vi nu såg i den här filmen. Det är ju Bibelns svar. En Gud som har sår. Paulus säger att det är en dårskap och en stötesten i första Korinthierbrevet 1. Och den dårskapen, den stötestenen, där finns vårt hopp. Men vi förkunnar en Kristus som är korsfäst. Och han säger att jag förkunnar inget annat än Jesus Kristus som korsfäst. Det var Paulus sätt att möta den tidens frågor. Och vi får också rikta vår blick på korset. Uppenbarelseboken ger oss bilden som vi behöver. Den ger oss inte, eller uppmanar oss inte till spekulation. Och den vill inte skapa rädsla hos oss, utan den vill ge oss tröst. Den vill ge oss hopp. Det är ingen verklighetsflykt som Uppenbarelseboken förmedlar, utan visionerna som finns där, de är framväxta ur ett osminkat lidande. Det är inte så som vi sjunger i en sång. Ja, vi kanske inte sjunger det, men det blir bättre och bättre dag för dag. Det är inte så Uppenbarelseboken beskriver det. Utan den är realistisk, att det kommer att hända saker som är svåra, lidande. Och hur ska vi förhålla oss då? Hela Johannes uppenbarelseboken är ju ett brev. Och jag har tänkt på det. De första kapitlen är ju till de sju församlingarna. Posten hade ju en slogan för några år sedan. Ett brev betyder så mycket. Och jag tror att det betyder jättemycket för de här sju församlingarna när de fick det här brevet. Det var någonting som de verkligen kunde ta till sig. Och kapitel 1 börjar med Jesus Kristus som liksom är avsändaren utav brevet. Det trovärdiga vittnet. Han är trovärdig. Och så står det, han som älskar oss. Och smaka bara på den meningen. Det står i presens. Han älskar oss. Han älskar den här världen. Det liksom är det överliggande, det övergripande. Jesus älskar oss. Och han har löst oss från våra synder med sitt blod. Vi ska läsa Uppenbarelseboken, det femte kapitlet. Nu vet jag inte om ni kan läsa här, men vi tar med hela det kapitlet. Och jag såg i handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste sa till mig: Gråt inte, se han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm, och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor. Av alla stammar och språk åt vår Gud. Och länder och folk, står det. Du har gjort den till en kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och det ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Och deras antal var myriarders myriarder, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som fanns där hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Det här är ett nyckelkapitel i Uppenbarelseboken. Ett statement, ett fokus på vad som är centrum. Det är lovsång, det är Gud som är på tronen, det är lammet som är värdigt att öppna boken och bryta sigillen. Bakgrunden till det här är ju att vi befinner oss i slutet på 90 efter Kristus. Johannes är förvisad till ön Patmos, som numera är en semesterö. Vi var där och badade för några år sedan. Det var inte samma förutsättningar som Johannes hade när han var där. Patmos är en ö i grekiska övärlden. Han hade ifrågasatt kejsarens maktanspråk och var förvisad dit. Det var ju så att en religiös kult hade vuxit fram runt kejsaren. Och kejsaren själv såg sig som en inkarnerad gudason. En Putin. Mynt, dekret som krävde absolut tillbedjan och överhöghet. Han krävde att bli kallad Gud, Guds son, Herre, hela världens Herre, världens frälsare, världens välsignare. Och när de kristna hörde detta så såg de, det är ju sånt som vi säger om Gud, den högste skaparen. Och så uppmanade och uppmuntrade Johannes sina församlingar att inte använda de orden till kejsaren. Det fanns till och med speciella månader och tider på året som avskildes för att hylla kejsaren. Och de lever kvar än idag. Augusti kommer ju från kejsar Augustus. Och juli, det är ju från kejsar Julius. Och tänk på det när vi kommer in i juli. Och så förmedlar Johannes en vision, en bild, en berättelse som hjälper oss att navigera på ett stormigt hav. Vem kan vi lita på? Vem sätter vi vårt hopp till? Och det börjar ju med att han förmedlar en hälsning till de sju församlingarna. Och där ser vi vilka svårigheter och vilka frågor som de här förföljelsetiderna hade lett till hos församlingarna. Alltså det händer något med oss också när vi ser tider som de här. Och jag behöver bara gå till mig själv, vilka primitiva tankar som kommer fram inom en när man tänker på vad som händer i Ukraina idag. Snabba lösningar. Och det är lätt att fyllas av aggressioner som vi egentligen inte önskar funnits hos oss. Vi pratade om det när vi förberedde gudstjänsten. Att det är ju förfärligt också när man tänker på aggressioner mot det ryska folket. Vi får be för dem också i tider som de här. Här ser vi hur en person i synnerhet är den som liksom framkallar den här hatet, aggressionen. Så låt oss be för det ryska folket, lika väl som vi ber för det ukrainska folket. I församlingarna, om man ser till Efesos, vad hade de motgångarna lett till? Jo, avsvalnad syskonkärlek. Det hände någonting i församlingen. Du har övergett kärleken. I Smyrna fanns det rädsla. Var inte rädd är uppmaningen till församlingen i Smyrna. Alltså grips inte utav rädsla. Pergamon och Thyatira, där kompromissade man med andra läror. Och försökte liksom överbrygga. Alltså, räcker det att vi tror på det vi tror på? Behöver vi kompromissa på något sätt? I Sardes var det ett andligt dödläge. Någon slags apati inför allt det som hände. I Philadelphia kan man säga att det fanns någon slags underskattning. Du är ringa, du är liten. Alltså någon slags mindervärdeskänsla. I Laodicea, det var man ljummen, likgiltighet inför det som hände. Och så ser vi att det som händer blir ett hot mot oss själva. Så att vi måste också i tider som dessa ställa frågan, vad händer med oss? Vad är det vi behöver tänka på, be över, vara vaksamma över i tider som dessa? Och så kommer Jesus därför med tröst, förmaning, uppmuntran till de sju församlingarna. Och här tror jag det är viktigt att vi på något sätt hjälper varandra att öva oss i tacksamhet, i tillbedjan, i överlåtelse. Och det är det som Johannes får förmedla till de sju församlingarna. Inte, Uppenbarelseboken är inte en tidtabell. Den är inte till för en spekulation. Utan syftet är inte att sysselsätta våra hjärnor utan förändra våra liv. Det är det som är syftet. Och Uppenbarelseboken vill framförallt visa vem har sista ordet i skapelsen. Vem har makten egentligen? Det är inte kaosmakterna. Det är inte Putin eller någon annan. Det är Gud. Man märker ganska klart när man läser Uppenbarelseboken att han är inspirerad av andra böcker. Det är ju en apokalyptisk bok. Alltså den är skriven på ett sånt sätt så att vi har liksom svårt att greppa den. Någon har beskrivit den som ett femmilslopp på skidor på tv. Man startar, så kommer det mellantider och så startar det någon mer och någon går i mål och det händer saker hela tiden. Man har ingen koll på vad som egentligen händer. För den sista personen, sista löparen är i mål. Då vet man vem som har vunnit. Det finns också andra referenser till hur man ska läsa Uppenbarelseboken. Och det är viktigt att vi inte fastnar i någon slags spekulation utan vad den vill, vad syftet är. Men Johannes är inspirerad utav Zakaria. Mycket av det som står i Uppenbarelseboken finns också i Zakaria bok. Men framför allt så är Johannes inspirerad av Jesus själv. Och i Matteus evangeliet, det 24 kapitlet, så talar ju Jesus om tidens slut och kommande prövningar. Och han säger så här. Jesus svarade, se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födsloverkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Och många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltal kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad, och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Här ser vi motbilder till Jesus. Här talas om militarism, krigsrykten, hungersnöd, naturkatastrofer, förföljelse. Någon slags kosmisk omvälvning beskrivs. Och till sist, evangeliet om riket ska förkunnas. Mitt i allt detta. Man kan säga att det är utropstecknet i Jesu tal här om vad som händer den yttersta tiden. Och vad är den yttersta tiden? Jo, det är från Jesu uppståndelse tills han kommer. Under den perioden händer det saker. Och det tilltar, säger Jesus. Evangeliet om riket. Jag läste en artikel från Kina, provinsen Henan, där det bor ungefär 100 miljoner människor. Man beräknar att där finns det en församling på 10 miljoner kristna. Och det växer hela tiden. Och vi får sådana rapporter från Sydamerika, Afrika. Alltså det här budskapet om riket förkunnas över hela vår värld. Det kan vi fördjupa oss kanske ännu mer i. Men det finns en intressant sak i Jesu tal. Början på födsloverkarna. Jag har aldrig varit med om det här, men jag har varit med och sett. Alltså det är ju en intressant bild Jesus tar. Det blir kämpigt mot slutet, säger han. Men det är ju inte det som är fokuset. Utan fokuset är ju, vad är det som kommer? Vad är det som kommer fram? Jo, ett barn. Och så vill Jesus liksom betona, fokusera inte allt för mycket på på det som händer innan, utan på det som kommer fram. Jag vill inte på något sätt underskatta det som händer innan. Den smärta och det som det kan vi bara ana. Men fokuset här är, vad är det som kommer? Vad är det som är på väg att födas fram? Och det finns en slags tilltagande smärta i historien. Men huvudpoängen är ju inte smärtan. Och församlingen, vi som möts, vi är ju ett tecken på det som håller på att födas fram. Så se in i din stolsgrannes ögon och se att du är ett tecken på det som kommer. Och nattvarden som vi om en stund ska fira, vad är det? Jo, det är ju ett tecken på det som är på väg. Redan nu ser vi barnet som kommer. Är ni med? Redan nu anar vi vad som kommer ur det här som vi ser runt omkring oss. Och så vill Uppenbarelseboken på något sätt förmedla en bild till oss att håll ut, ge inte upp. Ta i igen. Andas ordentligt. Den bilden förmedlas. Och vi säger i nattvarden, vi förkunnar Herrens död tills han kommer. Han är på väg, han kommer. Det är maktfrågan som står i centrum i Uppenbarelseboken. Och ett slaktat lamm gör all skillnad. Och i den bilden som vi läste i kapitel 5 så ser vi ju Gud på tronen med en bokrulle i handen med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och det finns ingen som kan öppna den. Och i den här bokrullen finns ju det som handlar om historiens avslutning. Alltså vad som ska ske med vår värld. Det finns allt dolt i den här bokrullen. Och det finns ingen i himlen som kan öppna den. Ingen på jorden och ingen under jorden. Och så gråter Johannes. Häftigt, står det. Och så får han tröstord utav en av de äldste som säger, gråt inte. Han har segrat, lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Och det här är ju gammaltestamentliga profetier om Messias, Jesus Kristus. Och så vänder han sig om för att se detta mäktiga lejon. Och så ser han ett slaktat lamm. Vilken kontrast. Och det här är ju ett mästerligt sätt att beskriva vem Jesus är. Han är det svagaste, svagaste som finns och ändå ett rytande lejon. Han är den maktlöse på ett sätt, men den som har all makt. Där har du dårskapen, stötestenen. Det är ett slaktat lamm som får all lovsång. Och det är där Jesus kommer in som den som tjänar mänskligheten underifrån. Och Gud härskar inte ovanifrån utan han kommer till oss underifrån. Han trycker inte på sin makt. Och detta är ju något utav Guds problem, om du förstår mig rätt. Alltså att han älskar den här världen och kärleken kan aldrig tvinga sig på någon enda av oss. Han vädjar, han spanar, Han står där vid husknuten när den förlorade sonen är borta och spanar efter att han ska komma hem igen. Vad är det då budskapet är i Uppenbarelseboken? Jo, Gud lider med dem som lider. Alltså Gud är med oss. Det finns ju ett namn på Jesus, Immanuel, eller Gud. Guds namn, Immanuel, som betyder Gud med oss. Gud är hos oss alla. Han är hos dem i Mariupol. Han som uppenbarar sig i ett stall, vid ett tvättfat, på ett kors. Och vi tror på en Gud som säger till oss alla, jag vet hur det känns. Jag har själv varit där, i lidandet. En av oss. Det andra är att världen är fallen, men ondskan har inte sista ordet. Som vi sa förut, det blir inte bättre dag för dag. Men det slutar inte i kaos. I kapitel 19 talas om den stora bröllopsfesten. Måltiden i Guds rike. Kom ihåg BB. Vem är det som kommer? Och vi kallas till tillbedjan. Och tillbedjan, det är mycket mer än att vi sjunger en lovsång. Det handlar om hela vårt liv. Det handlar om att öva sig i tacksägelse. Det handlar om trohet. Och det handlar om bön. Vi läste i texten i kapitel 5 att det fanns en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. Din bön gör skillnad. Den stiger upp till Gud. Och våra suckar och våra böner för det som händer i vår värld idag, det når Guds hjärta. Det sjungs och bekänns och jublas och förkunnas genom hela uppenbarelseboken. Och detta vill påminna oss om att rikta blicken på Gud. Mer än att vi frustreras över att inte miraklerna sker. Jag har tänkt på de här tre, Sadrak, Mesak, Abednego, som blev kastade, skulle kastas i den brinnande ugnen och som säger, ja, om det sker så tror vi på Gud i alla fall. Vad är tillbedjan? Jo, det är omvändelse och tacksamhet trots allt. Trots allt. Och så får vi i en gudstjänst som den här, i all enkelhet, i all vår, som vi upplever ibland, vår tafflighet, ändå mötas och känna att vi är på heligt plats. Han möter oss och Jesus är här mitt ibland oss, en av oss. Nu ska vi snart få dela nattvarden tillsammans, Herrens måltid, där vi får både smaka och se att Gud är god. Och vi får mötas med hela vår kropp och tillbedja honom och ta del av hans hopp, ta in det i våra liv. Andy och musikerna här ska få leda oss i någon sång. Men låt oss be tillsammans.